Jag känner att jag är hook nu, för jag sitter med tuggummi. Det ska jag ta ut. Så, nu är jag inte hook längre.
Jag skulle vilja prata om Comic Con. Det känns, har du varit på Comic Con någon gång?
Jag har varit på svenska Comic Con nästan. Det var nog när det hette Science Fiction-mässan ändå. Så att, jag har kanske inte varit på svenska Comic Con ändå när allt kommer kring.
Men vad sa du? Du har nästan varit. Var du på väg dit men kom aldrig fram? Eller? Hur menar du då nästan?
Nej, men jag var ju på... Ja, men vad fan. Science Fiction-mässa, Comic Con. Det är typ samma sak. Ni kommer serietidningsnördarna döda mig. Jag är en serietidningsnörd själv, så... Men nej, jag har inte varit på Comic Con.
Nej, men, det, men nu avslöjar du dig för sig själv. Men du sa, det känns ju som att du har ett skimmer över dig över att ändå vara intresserad av Comic Con.
Ja, jag har ju alldeles för mycket sånt skimmer. För när jag var på Science Fiction-bokhandeln i Stockholm för något år sedan, då kom det flera personer och frågade mig om saker i butiken som om jag jobbade där. Jag tycker ju ändå att jag ser inte ut som den arketypiska nörden ändå, men tydligen så har jag ett skimmer av att jobba på Science Fiction-bokhandeln.
Ja, det slår ändå lite bättre. Varje gång som jag är på ICA Banergatan i Stockholm och handlar, för det ligger alltid väldigt bra till på väg till jobbet, då kommer det alltid folk i den äldre delen av livet och frågar mig om vart saker är placerade någonstans. Du, Stagnol, var sitter det någonstans? Alltså, det står aldrig fel. Det måste vara att jag alltid har samma kläder som de som jobbar där. Jag har sett den här filmen, Comic Con Episode 4, A Fan's Hope. Det är väl typ det närmaste jag har kommit Comic Con överhuvudtaget. Men alltså, bevakar man det när det då är den här stora mässan i San Diego? Bevakar man det på något sätt när man gillar serietidningar och sånt där?
Ja, det beror nog på hur inbiten det är. Men de brukar ju ofta kunna släppa lite filmtrailers och så nu för tiden. När Marvel till exempel är större som ett nöjesimperium än ett serietidningsimperium och så vidare. Men självklart är ju folk som är intresserade av serietidningar och dylikt spänd på sånt också, vad som kommer framåt.
Ja, anledningen till att jag pratar om det är för att jag såg att CM Punk, Jade Cardiel, Darby Allin, Orange Cassidy och Bryan Danielson ska vara i någon sorts paneldiskussion. Som de har titulerat för AW Heroes and Villains. Och ja, den ska också modereras av Excalibur.
Ja, härligt.
Så det kan man ju besöka ifall man är på väg dit. När det är den 21-24 juli säger jag här att det står. I San Diego. Så än finns det tid att boka resa, hörrni.
Ja, det låter ju spännande.
Såg också att Yoshirais kontrakt går ut nästa månad. Hon ska tydligen inte ha skrivit på något nytt. Meltzer har skrivit om det i sitt Wrestling Observer att hon hade sagt till vänner i Japan att hon planerar på att åka hem till Japan och vara nära sina vänner och familj så fort hennes kontrakt löper ut.
Det låter väl vettigt. Alltså, det verkar ju vara bra på dambrottarscenen i Japan nu också, och hon har ju fått vara i USA nu och där verkar de ju inte veta vad de ska göra med henne.
Men jag hade ju gärna velat att hon skulle gå till AEW. Det är ju i något med AEW-kvinnodivisionen som aldrig riktigt lossnar. Å andra sidan känns det som att det spelar ingen roll hur mycket stjärnor de tar dit. Det är som att det är inte där problemet ligger. Problemet ligger ju att de inte får nog med tid.
Så är det ju. För om man tänker, när NXT hade som hetast kvinnodivision, det var ju inte att de hade de bästa storylinesen och så vidare, men kvinnorna fick ju gå matcher. Alltså, de fick ju gå långa matcher. Bra brottare fick gå bra och långa matcher.
Ja, och så var det ju ofta typ fler än en match. Det känns exakt som att AEW kör lite mer med någon sorts så här, ja men vi bockar av det. Vi sätter en match, yep. Då har vi bockat av det.
Japp, japp.
Vilket känns som att det är ett dålig väg att gå.
Verkligen.
Men ja, nej, men jag tycker att det känns lite synd. Jag hade gärna, jag gillar ju Yoshirai så jävla mycket. Nu har man inte sett henne på hur länge som helst. Ser att hon är skadad, så att hon har varit skadad sedan april, så är det väl därför man inte har sett henne.
Mm-hmm. Okay.
April då måste du ju ha varit på den takeover där som vi såg, som inte var en takeover men som var i samband med WrestleMania.
Det måste det ha varit.
Logan Paul.
Ja, Logan Paul, den gamla influencern.
Är det han är? Vi kan försöka reda ut vad han är. Hans brorsa är en fighter, men han är en kille på Twitter. Det är det enda han är känd för, eller?
Kille på YouTube är han känd för. Han har gjort något så här idiotklipp när han har gått runt i den här självmordsskogen i Japan och filmat någon som har hängt sig och så vidare. Han är ju inte så här supersympatisk på YouTube i alla fall, av det jag har fått erfara. Men han har ju en wrestling look och karisma och en naturtalang som Pat McAfee kan känna sig lite hotad av. Jag ska även säga att jag lyssnade på William Regals podcast den här veckan och han lovordade Logan Paul något grönjävulskt.
Ja, men vi var väl ganska nöjda med honom. Vi var på WrestleMania, vi såg han med Miss där. Och det var väl det första vi såg med honom överhuvudtaget och blev ganska golvade ändå av att han var duktig.
Ah, gud ja. Och vad heter det? William Regal sa det. Han stör sig ganska mycket på modern brottning då det kommer till att folk försöker inte ta pinfalls på rätt sätt. Alltså, om du är i en riktig brottningsmatch, varför försöker du inte pinna dem ordentligt? Lägg tyngd på axlarna, för fan. Vad hans reflektion kring dagens brottning. Men även att det är viktigt att det ser ut som att du är en wrestlare. Inte i att du behöver vara en body guy och liksom har världens fysik, men att när du kliver ut på rampen och går ner till ringen, då ska det inte finnas något tvivel hos någon i publiken vem du är och vad de ska tycka om dig. Och han menar på att det har Logan Paul. Han ser mer ut som en wrestlare när han kliver ut på rampen än vad många wrestlare ser ut när de kliver ut på rampen. Och det här har ju du och jag pratat om. Vi brukar ju säga att det ser ut som att de leker wrestlare. Och det är väl lite det William Regal pratar om här, tycker jag.
Ja, nej, men det håller jag ju med om. Man kommer ju ihåg honom när man har sett honom. Och han har ju verkligen mycket naturlig karisma. Han har ju en utstrålning av rang. Och ja, för det kan ju ligga en sån som Pat McAfee lite i fatet. För han ser ju ut lite som en average Joe. Han ser väl lite ut som
ja,
vem som helst egentligen.
Jajamän.
Men är väldigt duktig brottare och duktig på att snacka. Men han har inte riktigt det där karismatiska utseendet med sig. Men det hade verkligen Logan Paul. Eller det har verkligen Logan Paul. Men de pratade om, vi ska ju prata om Raw här alldeles strax. Men The Miz, han kom ju upp på några bilder där på Raw. Och The Miz pratade ju om honom. Jag tyckte han sa till och med att de skulle gå i någon tag team match. Någon pay-per-view framöver. Men det senaste vi såg med dem ihop, det var ju att The Miz vände på Logan Paul på WrestleMania. Någonting som de heller aldrig följde upp efter det.
Nej, precis. Det kanske händer något med det nu då, får man hoppas.
3-årskontrakt, säger att han har skrivit också. Så att, han blir väl där ett tag då.
Ja, det är tufft. Jag tycker att det är ett bra move, tycker jag. Det här pratade också William Regal om att Vince nog gör rätt i att han gör som han gör. Att han tar in folk som inte är wrestlare. För han jämförde, eller han förklarade att man som inbiten wrestlingfan så tänker man på den här class of Brock Lesnar. Nej, men när vi hade Brock Lesnar, vi hade John Cena, vi hade Randy Orton, vi hade Shelton Benjamin, vi hade Batista, vi hade alla dem. De kom ju från samma class, men det var ju liksom en på miljonen att man skulle få så många. Han nämnde också att det var kanske lite egentligen slöseri om att titta på resurser att ha både Stone Cold Steve Austin och The Rock samtidigt. Det hade räckt med en, men man var så bortskämd på den där tiden att man hade superstjärnor, man hade nya rookies som kom in som var hur bra som helst. Men han menar på att när man tar in indiebrottare, då ska man vara glad om man får en stjärna kanske varannat år. Och att då kanske det är bättre att leta efter stjärnan först och träna den för att vara säker. För Vince skiter ju i vad de har för bakgrund. Han är ute efter slutprodukten. Om slutprodukten blir bra, då är det skitsamma vilket väg den kommer.
Ja, fan vilken. Det är en sjuk avgångsklass det där egentligen, när man tänker tillbaka på den i retrospekt.
Alltså. Japp.
Det är väldigt, väldigt många som blev väldigt, väldigt stora och bra.
Ja, det är helt sjukt. Men hela WWE på den tiden var ju bananas bra.
Vi behöver väl inte grotta ner och säga jättemycket Rampage. Men värd att nämnas i alla fall. Rey Fénix mot Andrade El Idolo. Den var ju enastående bra den matchen. Alltså
Andrade. Tänk när man var less på honom när han dök upp. Att han såg slö ut. Jag är så glad fortfarande att Meltzer kallar honom för fet och lat. För jävla vad den karen har skärpt sig. Det där är ju så där en öppningsmatch på Rampage ska vara. Det är bara magiskt med dem ibland. Ingen entré, ingenting. Bara två jättebra brottare eller två jättebra tagteams som bara kör igång och kickar ass.
Ja, alltså jag säger det igen. Jag är ju en entrékille. Jag vill ju verkligen att folk ska få sina entréer. Men jag tycker att det är väldigt snyggt när man bara... Det är liksom introt på Rampage. Och så klipper de in till de säger hej och välkommen, och så bara kokar publiken, och så 2 sekunder senare ringer domaren i klockan, och sen är det 180 från start. Det är otroligt snyggt alltså.
Ja, gud ja.
Och så fick vi se Rouge i slutet också. Jag blev väldigt sugen på Rouge och El Idolo mot Penta och Phoenix. Den matchen kommer ju bli vansinnig.
Blev du även sugen på att ha en sån här väldigt fin vit skjorta om du behöver snabbt klä av dig? För det är ju någonting med wrestlare och tajta skjortor alltså.
Men det är också att det är bara över höger vrist, eller höger arm, ja men vristen, det är bara där han inte får av sig, det är där den sitter för tajt. Allt, du vet också, de kan slita av knappar så det bara flyger och grejer, snabbt av med tröjan och det. Men han får inte av den från vristen, vilket ser så fånigt ut där den hänger. Och sen också så här, då försöker han använda den lite som ett vapen genom att strypa med den. Men sen när han då ska stå och slå, då har han liksom lindat in sig som att, du vet, som att det bara blir mjukt och skönt att få de här slagen i ansikten. Den stora vita skjortan. Ja.
Roligt var det.
Men de hade ju de här tröjorna på sig. Nu får du sufflera mig igen.
Ja, men nu var de ju, vad heter det, det mexikanska, det kan jag inte. Men de heter ju Los Ingobernables de Japan i Japan. Men de hette ju något liknande. Los Ingobernables någonting. När det är när det är liksom originalgänget. För de var väl originalet i Mexiko. Det här, nu var det länge sedan jag hade koll på det här. Men jag för mig att originalgruppen grundades i Mexiko. Sen så tog Naito med sig det till Japan. Och då blev de liksom Los Ingobernables i Japan. Och det är väl det här de Japan betyder.
Men lite stall på gång då igen kanske här. Ytterligare ett stall. För han säger, vi kommer få en stroke. All right, men låt oss prata lite om Forbidden Door-galan. Jag såg den live, skulle bara se pre-showen, sen tänkte jag, sen sov jag. Och sen, min plan var ju faktiskt att åka till Sundsvall och kolla på den mer. Men det gick inte att sluta se, Chris, för det var för bra det här.
Alltså, jag sa flera gånger när jag tittade på den här galan att fan, det är synd om publiken, det är synd om Tony Khan, han borde boka en dålig match, de kommer ledsna publiken. Men de ledsnar ju fan aldrig publiken heller.
Nej, den här publiken var riktigt, riktigt bra. Och de var med. Men jag tror att det också att de kände så här, vi är med om någonting historiskt.
Ja.
Och jag tror också att japanerna växte lite av att få det här mottagandet i publiken.
Ja, gud ja. Alltså, bara första matchen på maincardet. Men vi kanske ska börja med pre-showen och gå igenom dem. Det finns så mycket att prata om. Eller ska vi skita i pre-showen? Nej, vi måste prata om konstiga Danhausen.
Ja, det är den där jag skrivit upp. Jag skrev att det var alltså att Max Kessler och Gun Club då gick ju mot den här New Japan Dojon. Nej, vad fan, det var inte Danhausen. Jo, det var Danhausen, ja. För Danhausen dök upp och då sprang Gun Club ut och lämnade Max Kessler och Billy Gunn ensamma mot de här New Japan Dojo-killarna.
Och så vann de ändå. Det var jättekonstigt. Alltså, det Danhausen gjorde var att han spelade en Ass Boys-låt. Och då blev Austin och Colton arg och sprang iväg. Sen följde man aldrig upp det. Det enda som hände var att Billy Gunn och Max Caster såg ut som att de var världens bästa brottare. För de dominerade ju 4 New Japan-killar. Även om det var Dojo-killar liksom.
Men det var det som var så konstigt, för när det hände så tänkte jag så här, aha, okej, okay, Dojo-killarna kommer vinna den här matchen. Men
exakt.
Nej, det var bara en handicapmatch som de ändå vann, så att de såg bara ännu sämre ut, de här Dojo-killarna, att de inte lyckades gå 4 eller 5, eller var de? 4 mot 2. Nej, det var faktiskt lite märkligt det där. Och jag menar, Danhausen har hållit på att kalla dem där för Ass Boys hur länge som helst. Det är ju roligt att de nu börjar härskna över det.
Ja, jättekonstigt var det. Väldigt märkligt.
Konstigt men ganska kul match ändå. Och jag tycker att pappa Ass, han är fan fenomenal alltså.
Ja, gud ja. Och han är så otroligt stor i AEW. Han är ju en jätte.
Men är han inte större nu än någonsin också? Han är väl större än vad han var på sin WWE-tid. Han är ju så upppumpad. Det ser ut som att han håller på med någon sorts bodybuildar-kropp.
Ja, men och sen så är han ju så jävla lång också. Han är ju gigantisk.
Ja, det är den enda pre-show-matchen jag skrivit ner. Sen kommer jag inte ihåg vad det var med. Nick Comoronto och Lance Archer gick också match, va?
Ja, det var lite tråkigt. Men sen så var det väl Swerve och Keith Lee gick ju mot Whiskey-drickaren och El Desperado, va? Och sen var det en till match innan. När de kom in med pinnar, japanerna. Det var ju han, fan heter han. ja, nu tappar jag namnet på. Men han har ju varit ganska pushad förut i New Japan. Och så hade han med sig den här killen, en annan kille med pinna. Och så såg det ut som att han hade åkt buss till galan. Han var helt rosa i ögonen. Såg helt förstörd ut. Och trött var han. Men det var en bra match.
Ja, jag har tyvärr inte skrivit upp någonting av dem där. Så att jag, och det är, har gått mer än 6 dagar, det vill säga. Det, eller så här, det har gått mer än 3 dagar, det vill säga det har raderats helt och hållet från mitt minne. Men, main cardet i alla fall. Chris Jericho, Minoru Suzuki och Sammy Guevara mot Eddie Kingston, Wheeler Yuta och Shota Umino var en underbar öppningsmatch, må jag säga. Alltså, fan, Minoru Suzuki, det är bland det finaste vi har, Chris. Det är bland det finaste vi har. Jag älskar att han inte riktigt orkar sälja allting. Och att man köper det, för att det är lite hans karaktär, att han bara inte säljer.
Ja, men det här var alltså, jag var lite överraskad att den här var först när entréerna började sätta igång. Men sen så bara, ja men det är väl klart den här ska vara först. Den var ju helt kanon och publiken var med varenda sekund. Och Red Shoes son, vilken star in the making.
Ja, verkligen. Han fick ju väldigt mycket utrymme i den här matchen också. Hans del med Jericho tycker jag var toppen. Jag hoppas verkligen att de kommer göra något i Japan mellan Shota Umino och Chris Jericho. Kanske en Wrestle Kingdom-match eller liknande. Kanske en lite för liten match för Jericho i och för sig. Men jag tyckte det var, jag gillade att de ändå anspelade på att de haft lite upplägg för typ 500 år sedan när Chris Jericho var där.
Han såg lite ut som Takahashi när han hade det där håret, tycker jag. Umino.
Ja, väl. Först så tänkte jag att det var, jag bara, fan, Takahashi, han hade väl fått en febertopp eller vad nu det var. Han skulle inte vara här. För att han såg ju inte alls ut sådär när Moxley gick och släpade runt honom.
Nej, verkligen inte.
Men det är ju det där klassiska. De får väl bara se ut på ett sätt när de är i dojon. Och sen så ska de sakta men säkert mejsla ut en karaktär. Och hans karaktär blev Takahashi.
Ja.
Nej, men jag håller verkligen med publiken också. Toppklass, de var toppklass hela pre-showen. Och under den här första matchen var de ju ännu bättre. Så att det var ju astronomiska nivåer på den här publiken.
Ja, gud ja.
Och Shota Umino var så nära på att avsluta också. Det var ju flera gånger som han tog ganska många near falls på Chris Jericho. Och sen råkade han ju springa in i en Judas-effekt och landade på rygg med Chris Jericho över sig. Så att det blev förlust.
Ja, jättebra slutsekvens var det, tyckte jag.
Sen hade vi tag team titelmatchen. United Empire, FTR och Roppongi Vice. Alltså det var en upplevelse av rang den här. Som en saga, det här med Dax när han skadade armen väldigt tidigt i matchen också, får lämna. Sen dyker han upp igen, du vet, kommer knatandes på rampen. Publiken är ju helt extas. Han kommer där liksom hela axeln inslagen i tejp.
Och var det en shoot eller var det en work? Eller var det en worked shoot? Alltså jag fattar inte vad som... Han satt ju med den jävla ispåsarna på media scrumben sen och grejer. Fan, vet vi det här?
Jag tror att det var ett work. Jag tror att han inte är skadad alls. Men jag gick ju på det. När jag satt och kollade på den här så tänkte jag, åh nej.
Ja, men vi med.
Man vet hela det CV:et av skador också inför hela den här Forbidden Door.
Ja, men visst.
Och så tänkte jag, för det var också som det man såg på Cash att han typ kändes lite förvirrad i början. Som att de sa, okej, vi får väl improvisera då.
Exakt.
Men det är det så att det är ett work, så är det ju bland de bästa worken som har varit. För att det, jag svalde det med hull och hår.
Ja, men jag tittade ju med våran källa Anders om Sundsvalls Billigan. Och då var ju, vad heter det, Rocky Romero var ju och pratade med domarna. Och de höll på att dividera på utsidan. Och sen så klev han liksom tillbaka och pratade med Trent. Och sen så började de köra hela tiden som Cash fick vara in och liksom bli mörbultad av United Empire. Vi valde det med hull och hår om det var ett work. Och jag tycker även att det märktes på publiken att man liksom blev lite förvirrad och det varit lite dämpad stämning där ett tag. Sen när Dax kom tillbaka, då lättade det. Då släppte jag allt. Då var det ju förlösande för oss som tittar, för publiken, för alla liksom.
Men det är också så här, med den här skadan, det är också att han inte, det är inget tydligt ställe där man tror att han kan bli skadad på heller. Utan han gör ju någonting, bara typ faller ner och så sen så typ rullar han åt sidan och går ut.
Mm. Japp.
Så att, så, och det gör ju också att det spyr ju på det här med att man tror att det är på riktigt, att han skadar sig på riktigt. Men jag vet inte, jag har inte hört att han har blivit skadad, utan det har bara pratats om att det har varit ett work i de kanalerna jag lyssnar, vilket bara är Wrestling Observer. Så att, att jag, ja. Det är därifrån jag får min information. Nej, men så att jag tror att det inte var på riktigt. Jag tror att det var en del av storyn. Jag läste också, apropå Wrestling Observer, så läste jag att i senaste Wrestling Observer, som newsletter där som Meltzer har skrivit, så var originalplanen att Bucks skulle vinna IWGP-titlarna på Forbidden Door. Men att de ändrade det för att de insåg att det skulle bli mer spännande. Alltså det skulle bli mer spännande story om man lät FTR vinna. Och sen då går ett program med Bucks som mynnar ut i att alla fyra titlarna är på spel. Alltså Ring of Honor, AWs, Triple A's och New Japan's titlar.
Hur ska de lyckas få till det? Ska CMLL sitta och blunda i ett hörn? De kommer aldrig få till att de får försvara Triple A, antar jag. Men det låter ju mycket bättre, hur som helst. Och Bucks skulle ju passa bättre med FTR. Jag tycker de har bokat rätt.
Sen fick vi den här All Atlantic Championship-matchen. Malakai Black, Pack, Miro och Clark Corners som ersatte då Ishii. Ja, det var Ishii som hade fått febertoppen, inte Takahashi. Han hade kanske blivit skadad. Men jag ska säga det att den här Clark Corners, jag tycker ändå att han gjorde ganska bra ifrån sig.
Han hade ju allt emot sig. Han såg ut som Woody Harrelson med peruk. Och sen så heter det, han hade liksom världens minsta energi i sin promo backstage. Och han var så intetsägande så att Sundsvalls Billy Gunn trodde att han var australiensare bara för att han hade cowboyhatt när han klev in av någon anledning. Trots att vi nyss hade hört honom prata med amerikansk accent. Men han hade några sekvenser när publiken verkligen var bakom honom och då fick han ju visa att han kunde go, som man brukar säga.
Det är ju också att han ersätter Ishii som typ egentligen alla vill se också, så att det är ju, redan det har han ju också emot sig.
Ja.
Men jag tyckte att det var en jättebra match det här, och jag tycker att det var kul att The Pack fick vinna den.
Ja, jättekul. Och Pack, det är världens bästa brottare enligt William Regal.
Mhm.
Han gör allting så det ser ut som att det är på riktigt och att allt har en mening i matcherna. Och det är hans förbannelse. För han kommer alltid få vara en sån som hålls i mellanskiktet och får förlora och göra stjärnor. Likt Natalia Natty Neidhart. Hon också. Hon är för duktig, menar William Regal på. Hon kommer alltid vara en sån som får hjälpa andra och se kanon ut.
Och drygt att höra det också. Du sitter och lyssnar på den här podcasten och höra William Regal berätta det.
William Regal fick ju själv höra det efter en vecka i WCW. Då kom Paul Orndorff och Ric Flair och sa, det är kört för dig. Men ja, vadå då? Är du för bra? Du kan göra allting. Så du kommer få vara den som bygger stjärnor.
Ja. Men jag tyckte att det var kul att Pack fick den. Han är väl också den enda som reser över Atlanten kontinuerligt. Så att det var väl,
ja,
var väl helt rätt sätt att titta på honom. Men bra match. Bra fart framför allt.
Ja, gud ja.
Sen fick vi Bullet Club, det vill säga Young Bucks och El Fantasmo. De hade Hikuleo med sig in och de mötte då Dudes with Attitudes. Sting, Darby Allen, Shingo Takagi och då inte Hiromu Takahashi som tyvärr hade blivit skadad. Vilket var väldigt synd. Jag tror att Takahashi hade varit bra för den publiken som inte känner till New Japan. Han är ju han är otroligt bra brottare.
Ja, men å andra sidan så slapp vi se Hikuleo brottas, som är bedrövligt dålig på att brottas och skulle vara dålig för publiken att se brottas. Så vi får ta det bra med det dåliga.
Sting börjar med ett suicidal dyk från face-röret. Så öppnar han den här matchen. Nej, men det var en superunderhållande match det här. Det enda, jag har ju lite svårt för El Fantasmo. Jag tycker ju att han är knepig och så här, han håller liksom på att klia folk på ryggen. Det är så jävla dumt.
Ja, alltså, jag vet inte. Det är något med honom som är, jag vet inte, drygt. Jag har inget bättre ord för det. Det är något så här som rubs me the wrong way med honom. Likt Thunder Rosa rubs me the wrong way. Så har jag samma känsla av honom på något sätt.
Men det är också den här spattiga stilen på ett väldigt dåligt sätt. Mycket sämre än den spattiga stilen som Butch har på SmackDown. Och då uppskattar jag ju inte den heller.
Nej, exakt. Men alltså, kan Sting sluta bli bättre för varje match han gör? Det är jättekonstigt. Alltså, vilken pop när han no-sålde, vad det nu var han no-sålde där i mitten av matchen någon gång. När han bara ställer sig upp och trummar på bröstet. Helt sjukt.
Det är snart världsmästare titelläge på Sting.
Ja, men och sen så är det så lustigt att han är så... Han är ju en veteran och han, vad heter det, gör bra matcher, men han är typ lika nöjd som Shinsuke Nakamura har varit i WWE. Han bara glider runt och är nöjd över att han får gå lite matcher. Och är liksom bara glad på livet. Jag brukar säga det så fort jag ser Taz i bild så bara, han är alldeles för glad. Han mår alldeles för bra. Och jag får samma känsla av Sting. Fan. De mår alldeles för bra. Alltså jag unnar om det. Det är bara så härligt att se. Fan, kan inte Randy Orton börja i AEW så man får se om han också bara kan få må så där bra. Och gå runt och bara flina.
Jag såg någon gammal 90-tals, alltså slutet på 90-tals, när han fortfarande var den här The Crow, eller fortfarande, när han hade blivit den här The Crow-karaktären då.
Ja.
Så alltså han såg ju för jävla snygg ut också när han hade det här svarta, lite halvlånga håret.
Jajamän.
Det är ju trist att han inte har samma hårkvalitet idag. Det är ju väldigt tunt och framförallt ljust håret i dagens läge.
Japp. Ja, det är synd. Han var stentuff i WCW. Nej, stentuff nu. Fan, hatten av.
Sting och company vann den matchen. Sen fick vi världsmästarmatch. Tony Storm mot Thunder Rosa. Det var lite svår den här. Det var galans klart sämsta, men den var väl inte dålig.
Nej, men den levererade inte som den skulle behövt heller.
Nej, jag tycker det är synd. Jag är ju så inne på Toni Storm. Jag tycker verkligen, jag vill att hon ska gå felfria matcher, men hon gör ju tyvärr inte det. Hon är ju väldigt svajig, Toni Storm. Ibland är hon jättebra och ibland är man lite så här, var är det länge sedan du har brottats eller? Vilket är konstigt, för att hon har ju brottats hur länge som helst.
Ja. Men samtidigt så känns hon också lite så här osäker på karaktären i ringen, tycker jag. Så inte så här självklar. Hon behöver få tillbaka självförtroendet, känns det som.
Will Ospreay mot Orange Cassidy. Det är väl den bästa Orange Cassidy-matchen man har sett där. Det kanske var Garans bästa match där överhuvudtaget. Den var, jag tyckte den var toppen. Och det ska också tilläggas att jag satt på nålar eftersom FTR redan då hade vunnit den här IWGP Tag Team-titlarna. För jag var ju inne på det här, att jag tror att det kommer bli titelbyten lite kors och tvärs. Alltså får Japan ett, eller får AW ett Japan-bälte, så borde också Japan få ett AW-bälte. Och då kände jag att fan, det kanske är kanske Ospreys US-titel som ligger pyrt till här plötsligt. För att han fick in så jävla mycket Orange Cassidy. Och han hade ju, framförallt hade han ju ett gäng ner i falls mot slutet där. Och han kickade ur både en Oscutter och en Hidden Blade.
Yep.
Men sen blev det ju för mycket när det kom en Stormbreaker efter det också. Vilket var väldigt, väldigt skönt. Då förlorade han ju äntligen. Men nej, han satt som på nålar under den här matchen.
Men den här matchen, den visar ju på hur man kan använda Orange Cassidys gimmick perfekt för att bygga en bra story. För det byggde ju mot hans det här när han börjar explodera och kommer lös. Och fan, Ospreay, vilken stjärna han är när han bygger upp sådär.
Sen kom Shibata in till gigantiska pops, gav sig på Ospreay och fick brillorna av Orange Cassidy.
Ja, men här har vi ett problem. Ett New Japan-problem. Kan de ha tydliga låtar, eller? Inte fattar jag när det börjar något piano-trudelött. Jag förstår ingenting vad som händer. Publiken jublar ju lite så här, lite artigt, tills det står vem det är som kommer på skärmen.
Jo, men det där är ju faktiskt lite problem med New Japan. Och framförallt när man då följer New Japan via New Japan World. Ett, så har de inte alltid rättigheter att sända ut låtarna utanför Japan. Så då byter de ju ut dem. Och då står det ju typ att så här, musiken är utbytt på grund av rättighetsskäl. Och två, deras... alltså, hur de komponerar ljudet eller mixar in ljudet i bildfiden är ju under all kritik på New Japan World. Alltså, ofta så hör man ju inte låtarna överhuvudtaget.
Nej, man hör lite bas och trummor i bakgrunden. Sen så är de ju så mycket så här 80-tals pop, många låtar i New Japan. Jag uppskattar det, men det är svårt att särskilja vad det är för brottare som kommer in.
Nej, jag håller, det är underbart att de har 80-tals poppen. Det borde fler wrestlare ha.
Ja, ja.
Som på mediascrummen när FTR berättar om när Tony Khan uppspelt tog in dem i hans rum och sa, nu ska ni få lyssna på en nya låt. Och så sätter han igång den här 80-tals pophistorien. Och de bara, ska jag liksom gå in och se tuff ut till det här? Det kommer ju aldrig gå. Men så bara ser de jävla uppspelt och glad Tony Khan kan vara. Vet, man vet ju exakt hur han ser ut när han är så där uppspelt och helt vansinnigt glad. Det bara spritter. Varenda liksom muskel är ju spänd hela ansiktet när han är så där glad. Så då förstår jag att man smälter och säger okej, Tony Khan, vi testar.
Ja, är jättefint. Vi måste återkomma till mediascrummen sen. Det finns en hel del att prata om där. Men vi bordlägger den så länge.
Zack Sabre Jr. gick mot vad som visade sig vara Cesaro. Eller Claudio, som han då heter här.
Alltså det här var ju... Det är så synd. Alltså jag skulle ju filma här för vår kära lyssnare Fredrik hade ju ville ju att vi skulle ha ifall kameramannen gav sig och var Cesaro filma reaktionen på när jag ser det. Så jag har ju filmat när Claudio kommer in. Men jag slutar ju filma när vi inser att ja, han kommer ju på rampen. Så säger jag bara, ja, det där var ju inte så roligt. Det är kul att han kommer typ. Och så stänger jag av. 10 sekunder senare ställer han sig och poserar med den här jävla kameramannen. Och dagen efter visar det sig att det är vi som har spridit ryktet. Vi är en internet-meme som även Claudio bekänner färg, tänkte jag säga. Som även Claudio erkänner där på Forbidden Door. Det var ju fantastiskt moment. Även innan vi visste att det var riktat över Atlanten eller vad är det för jävla hav som skiljer oss ifrån.
Nej, men jag tyckte att det var fantastiskt när han ställde sig vid kameramannen. Jag tänkte väldigt mycket på dig, Chris, när han stod och poserade med honom där.
Jag förstår det.
Det var roligt att du fick den. Men det är också kul. Ja, men det var spännande. Det var ju vår Kjell Anders som skickade den här podden då, som jag nu inte kommer på vad den hette, där de pratade om oss.
Going Raw.
Just det. När de pratade om oss. Och min första reaktion när jag pratade om en svensk podcast som hade pratat om det, så tänkte jag, vilken kan det vara? jag kunde liksom inte ens reflektera över att det var oss. Att det var vi de menade.
Nej, men det var det, Serru. Jag hittade ju den där Reddit-tråden för 3 månader sedan. När det står, I listen to a Swedish podcast called En podd om wrestling. Så någon av er som lyssnar, eller kanske har slutat lyssna för att vi aldrig gav upp vårat spår på Claudio som kameraman, har startat det här som ändå blev ett moment. Det är fantastiskt. Så den lyssnaren som gjorde det, good on you!
First up, of course, a huge, huge debut for AEW in the form of the formerly known as Cesaro, Claudio Castagnoli, Claudio Cameraman. Did you know that a Swedish podcast had the same theory we did?
Oh, really?
And of course, that's the one that blew up on Reddit.
Oh.
It wasn't one of the friendos going to Reddit saying, hey, Steven Larson think that this guy's clout. No, it blew up on a Swedish podcast, and then one of their listeners brought it to Reddit. But I like to think great minds think alike, Lars.
Sure, yeah. No, that's great for them. Hopefully their podcast got more listeners because of that.
Yeah, whatever.
Matchen då, vad vill säga om den? Ja, men den var väl bra. Är ju lite tudelad till avslutet. Alltså. Jag vurmar ju för Zack Sabre Jr. Sen förstår jag ju att Claudio inte kan komma in och förlora sin debut. Och framförallt inte när han då är All Elite. Ska också gå den här Blood and Guts-matchen några dagar senare. Men jag vet inte, jag tyckte det sänkte ju Zack Sabre Jr. ganska så rejält. Vilket jag tycker är tråkigt. Jag gillar ju Zack Sabre Jr. väldigt, väldigt mycket. Och hade han gått mot Bryan Danielson, lite som du var inne på, då hade han ju fått vinna den matchen. För Bryan Danielson hade inte brytt sig om att vinna den.
Nej, och det får mig att bli orolig att Bryan Danielson kommer vara borta längre än vad man vill. För om han skulle komma tillbaka snart och kunna gå mot Zack Sabre Jr., då hade man ju kanske låtit honom vinna. Nu tänker jag att den matchen kanske går i Japan och att då spelar den här förlusten ingen roll i det stora hela.
Nej, men så är det säkert. Så är det säkert. Men jag tror att den farhågan kan nog tyvärr vara befogad. Jag tror också att det kan nog kanske dröja lite längre än vad man tror för Bryan Danielson att komma tillbaka.
Ja.
Jag får hoppas att vi inte får en sån Kenny Omega. Han verkar ju vara, det verkar ju vara långt ifrån att han är på väg tillbaka. Jag tänkte att han borde vara runt hörnet.
Ja, han säger ju att om han får ett till bakslag nu under rehab, då kommer han aldrig brottas igen.
Jag vet ju själv hur det är när man rehabbar ett knä. Det är ju otroligt deppigt när man sitter där och gör tåhävningar och bara... Fy fan, jag ska hålla på med det här i ett år nu innan jag kan börja spela innebandy igen. Det är fan inte värt det. Jag skiter i det här.
Jag tycker det
är
skönt då att du jämför din innebandykarriär med Kenny Omegas wrestlingkarriär.
Ja, jag insåg det också. Jag hoppar ner från den hästen. Men det har väl säkert också att göra lite med att Kenny Omega känner att så här, jag har såna otroliga förväntningar på mig. Så när jag kommer tillbaka kommer jag måste vara bättre än någonsin. Och så har han den här skadan, och, eller det är väl skadorna, det är väl multipla grejer han har. Och osäker på om han ens kommer ens kunna komma tillbaka och vara på den nivån som jag var innan. Är det då någon idé att komma tillbaka och vara halvbra, och sen så är liksom minnet av Kenny Omega skit istället för att hur det var. Att det borde varit så här, ja men just det, Kenny Omega, han som var bra innan han skadade sig.
Exakt, det är väl så han resonerar. Och det är väl sunt resonerat också.
Jay White, Okada, Hangman Adam Page och Adam Cole gick en fenomenal match, jävel. Alltså, fasen också vad bra det här var. Och det här också, publiken i början, hur otroligt mycket de var på tårna här. Och man ser ju också att alla, men du vet, alla bryter lite karaktär. Jay White, du vet, står så här och börjar hålla på att de ska så här jubla ännu mer. Och man ser Okada är ju typ, hans leende är ju det bredaste av leendena jag någonsin har sett.
Ja, men de känner ju att de har något speciellt när de står i ringen. Man ser ju det. Det är ju också, Jay White pekar ju på publiken och säger till de andra att det här är det vi som gör, typ. Det är så jävla... Det var mäktigt moment, och publiken var verkligen på Okadas sida också när det kom till att heja på en specifik brottare.
Jag undrar hur mycket det är att de kände att det typ blev någon sorts nostalgi. För du vet, de har ju brottats i Japan utan att få höra ens en publik jubla i 2 års tid nu. Helt plötsligt kommer de hit och folk bara går helt bananas.
Ja, det måste varit befriande för dem.
Trist med Adam Cole i den här matchen.
Ja, han åker ju på en hjärnskakning i matchen, så Tony Khan avbryter från backstage. Så när han duckar undan från en Rainmaker, va, så ramlar han i hörnet. Jay White sänker Okada och sen pinnar han bara Adam Cole, utan att Adam Cole egentligen åker på något knep och håller fast honom när domaren räknar till 3, så att han inte ska kicka ut, även fast Adam Cole försöker.
Han pinnar verkligen med besked. Det är ju, han ligger med hela sin tyngd över honom, och man ser att det här är inte... Ja, men det, han ska verkligen räkna ut honom. Han gör ju det otroligt svårt för honom att ens försöka halvkicka ut, som han lyckas göra där mot slutet. Och domaren måste ju också vara med på det, för han räknar ju också med besked att det här är en 3-count.
Och vad heter det? William Regal sitter väl och jublar. Där var ett ordentligt pin för en gångs skull. Någon som försökte pinna honom. Ja, synd på slutet. För det gör ju, man blir alltid förvirrad när det blir ett bortsatt slut på det där viset, så det lägger något så här dåligt skimmer över matchen tills man funderar tillbaka på att den var fan kung.
Ja, för jag som satt där och inte reflekterade över att han var skadad överhuvudtaget, Adam Cole, för mig var det bara, jaha, vänta, vad hände? Varför tog den slut här? Vad missade jag? Och du vet, eftersom man visste ju att han inte hade åkt på en Rainmaker av Okada, så det kändes det också ännu konstigare att han pinnade Adam Cole och att Adam Cole inte lyckades kicka ut.
Japp.
Men det var en fantastisk match, så att man fick ju valuta för pengarna. Jag tror inte att det heller hade varit något annat avslut ifall Adam Cole inte hade skadat sig. Alltså, jag tror inte att det hade varit... Jag tror att Jay White hade vunnit titeln oavsett.
Ja, så är det ju sannoliken. Jag tror även att Adam Cole hade tagit pinnet oavsett också.
Och sen så avslutade vi då med den här interim AEW World Championship-matchen. Jon Moxley mot Hiroshi Tanahashi, som jag också tycker var toppen. Moxley vann, och det blir ett spännande program mellan han och CM Punk sen.
Jag tror att den här matchen, att många kan tycka att den var lite seg när man såg på den jämfört med liksom det som var innan. För det var ju en välbrottad och bra match, men Tanahashi, han brottas ju lite som Tito Santana gjorde på 90-talet. Alltså, han brottas ju bra för att vara en stor kille på 90-talet. Men han är inte så modern i sin brottning, liksom.
Nej, han är ju lite styltig stundtals. Men är inte det också hans kropp som är så jävla sargad? Där tar han väl problem att gå överhuvudtaget, tror jag. Han har väl typ inga knän kvar.
Men det sätter det lite i perspektiv på något vis. För Tito Santana var ju fantastisk på den tiden. Men nu när Tito Santana kommer här som en trasig japan, så är det genast inte lika spännande, liksom. Men jag tyckte också att den var bra. Ja, helt klart. Tycker det är lite tråkigt att Mox fick titeln. Sätt den på Tanahashi för fan.
Ja, det hade varit roligt om de hade vågat göra det. Men alltså, det kommer ju bli bra. Och jag tror också att hade de hängt den på Tanahashi, hade man säkert efter ett tag börjat säga, ah, fan, var det inte en miss att lägga den på Tanahashi? Nu har vi inte sett titeln på 4 veckor. Om nästa vecka kommer CM Punk tillbaka, så vad var det för idé att ens ha en interim champ överhuvudtaget?
Ja, men visst.
Nu i och för sig, det var någon som hade tagit fram, undrar om det var på Wrestling Observer Live som de pratade om det, att de hade tagit fram hur många onsdagar som hade krockat med G1. Alltså att hur många onsdagar de hade schemalagt Tanahashi på G1. Och då hade det bara varit en, tror jag. Vilket då gjorde att han ändå kanske hade kunnat åka och vara i USA på alla Dynamites. Det hade blivit jävla flängande med flygplan å andra sidan. Men ändå, det hade nog kunnat gå.
Ja, det tog vi upp förra podden.
Jaha. Ja, du ser. Förra podden spelade vi in för över en vecka sedan. Finns inte en chans att jag kommer ihåg det. Men du, borde inte CM Punk ändå ha dykt upp här? Borde han inte kommit in i slutet?
Man kan ju säga mycket saker om slutet, för det har varit ett jävla stökslut med bygge mot Blood and Guts. Så jag hade nog hellre sett att CM Punk kom in, ja.
Ja, för det tog ju också bort lite allt. Alltså Moxley är ändå ny champ här, eller typ ny champ, och det kändes som att det bara, ja, nu är in med Blood and Guts-gänget här, nu måste vi plugga onsdagen.
Ja, verkligen så kändes det. Man vill ju på något sätt, när någon har vunnit en titel, att det ska vara rent, att det ska vara liksom ett rent slut på pay-per-view. Det känns också, när det var ett så här historiskt pay-per-view, att det kunde få vara ett rent slut.
Vad vill du säga om den här mediascrummen innan vi pratar om Dynamite?
Att det är lite roligt när Vince McMahon, han är i trångomål för att han håller på och sexuellt antastat kvinnor och utpressat dem på pengar. Nej, det har han inte gjort. Han har gett dem en massa pengar som ska vara tyst. Men Tony Khans största problem, det är att han kramas för passionerat och känslofullt med sin talang. För gud vad, ser ut att älska sina brottar. Han lägger huvudet mot bröstet på dem och blundar när han kramar dem. Det är så rart.
Ja, jag älskar det. Jag tycker att det är härligt att se. Men det är ju någon också som inte kramar tillbaka. Det är
Cash.
Något med det där.
Ja, men Cash också. Cash står rakt lång i ryggen. Och Tony bara hänger på han. Och sen så säger de någonting. Cash är på väg bort. Och bara tar Tony tak igen och frider tillbaka honom. Och kramar honom igen. Och Cash klappar honom så här 3 gånger på ryggen med den armen. Det är så roligt.
Ja, just det. Det är Cash. Men också Okada som står rakt fram. Man ska precis ställa sig upp och typ gå därifrån. Varav då Tony Khan går in i kramen. Men Okada vänder sig aldrig mot honom. Så han står liksom bara och kramar högerarmen och kollar om honom. Så här. Och Okada typ fortsätter typ kommunicera med honom i publiken. Eller något så där, vilket ser väldigt, väldigt märkligt ut.
Ja, jätteroligt. Men det är väldigt rart.
Ja, det är väldigt rart. Och jag tyckte att den var bra, hela den här grejen. Jag gillade också att Jay White var i karaktär hela tiden. Jericho är lite svårt för det där.
Han var fantastisk!
Ja, Jericho, när han har varit med på de här skrammen så blir ju han, Chris Jericho, han som är massa wrestling-karaktärer. Han pratar ju som ur ett perspektiv av att det är någonting helt annat. Förstår du vad jag menar, eller? Är det jättekonstigt?
Ja, gud, ja, men Chris Jericho blir ju personen, eller mediapersonligheten Chris Jericho. Medan Jay White var ju en röv. Han var fantastisk. Den här mediascrummen, den gjorde ju mer för hans karaktär än alla promos han har gjort i AEW. Han var ju en sån otrolig röv. Han bara skriker åt stagehanden som inte kan sätta upp hans världsmästarbälte ordentligt i hållaren. Och sitter och förolämpar reportrarna. När det är någon reporter som frågar, liksom, ja, men man säger ju att din era som ledare i Bullet Club, det är ju en ganska svag era. Bara, du! Kan du lista vilka världsmästare eller vilka titlar jag har haft? Kom igen, kan du det? Och så börjar han lista. Ja, nu glömde du några. Och jag har inte ens fyllt 30. Det finns inte en fråga om jag är den bästa eller inte. Det är väl självklart att jag är den bästa. Det är fan fantastisk.
Ja, det var bra. Jag älskade den han. Och han lät han inte gå heller. För han märkte att det blev lite obekvämt för den här journalisten. Så satt han ju bara och räknade med fingrarna. Du vet, det var så här.
Yep.
Jag har varit den mästaren. Och så bara, ja, mer då? Vad har jag mer varit? Så bara, och sen bara, jag har tagit den titeln. Jag är liksom den första Grand Slam-mästaren i New Japan. Och jag är 26 år gammal. Nej, för fan vad bra han var. Och att han klippte typ nästan en promo på det här sladdre jävla bältstativet som stod där. Han tyckte det var så värdelöst.
Ja, det var så underbart. Det var fantastiskt. Jag tycker även det var roligt att Mox kom in med ett sexpack alkoholfri öl och sa att han ville ha mer gratis produkter. Och sen så ger han den till Tony Khan, som Tony Khan sen sitter och dricker genom resten av den mediascrubben. Den oändliga burken som aldrig tog slut.
Ja, det är roligt. Han jobbar hårt med det där, för att han innan Forbidden Door så hade han ju en han var gäst hos sin fru i hennes podcast, pratade om behandlingshemmet och lite såna grejer, och då satt han också och drack den här alkoholfrön och pratade om att han vill bli sponsrad av den. Han bara, jag vill så himla gärna bli sponsrad av den här, för jag tycker att det är så gott. Så att han verkar bara glida runt på alla ställen där det finns kamera med den här alkoholfria ölen, vilket är väldigt roligt.
Ja, jätteroligt. Sen så tycker jag det var kul att han ville ju se en till Dudes with Attitudes match, men att han ville ha med Great Muta. Men han är ju booker om något annat japanskt förbund, så att det blev lite dålig stämning. Och Tony Khan bara, det är bara Mox som kan säga det där utan att det blir fel.
Ja, han sa ju också typ att han trodde att han hade en hjärnskakning, vilket blev rubriker ganska fort. Så att det var så, John Mox, det kanske blev ett hjärnskadad också under den här. Men sen så tog han tillbaka det och sa, hörni, det är ju något jag säger. Jag sitter där blodig och jävlig. Det hör väl till att jag ska misstänka att jag har fått en hjärnskada. Jag har givetvis inte fått en hjärnskakning.
Nej, precis. Det var en bra mediascrum. Det var även kul att Claudio var så himla glad och positiv där. Fick också en sån där otrolig kram.
Dynamite öppnade med Orange Cassidy mot Ethan Page. Cassidy hade sin nygamla musik. Det här var väl en låt han hade på sin indie-tid, tror jag Anders skrev av våran källa.
Exakt. Jefferson Starship.
Som också skrev att han hade lyssnat på en i repeat. Så bra var den väl inte?
ja, han tyckte ju tydligen det. Jag lyssnade på den när Orange Cassidy klev in. Jag skulle inte känna igen den igen, men sån är jag.
Han har den nu som ringsignal på telefonen i alla fall. Men du, är Best Friends, de är liksom en grej nu igen. Eller det kanske de alltid har varit, men det känns ju som att Trent har varit bortkopplad från Best Friends.
Ja, men nu är ju Forbidden Door över, vet du. Nu är det med Roppongi Vice. Nu är Chuck tillbaka på tv. Synd, jag gillar ju Badass Trent mycket mer.
Ja, jag med. Jag också. Jag tyckte att det var nästan lite skönt att de hade fasat ut Best Friends. Jag gillar ju Best Friends som en akt, då kan det också vara bra sådär. Men Roppongi Vice, och som du säger, Badass Trent framför allt. Mycket, mycket mer intressant.
Verkligen.
Cassidy vann den här matchen. Ethan Page var toppen som vanligt. Dan Lambert var kul. Och jag tyckte Cassidy gjorde det bra också. Det var en mycket, mycket bra match där.
Ja, värt att notera är att han vann på en bodyslam.
Ja, man försökte bodyslamma han var under hela matchens gång. Han började väl med att försöka göra en bodyslam. Lyckades inte.
Rolig dramaturgi ändå.
Luchasaurus debuterade med ny musik, ondskefullare mask och heel framförallt. Han hade ihjäl Serpentico med en snare trap med nervkläm, eller vad nu Excalibur sa.
Yep.
Han var väldigt tydlig med att vara den här nervklämningen också.
Men innan det så fick vi en fantastisk promo av Christian. Christian som heel, det är ju en sån jävla frisk fläkt, och han är ju för fan fantastisk.
Ja, det är hans nya heel-gimmick är att han helt saknar empati, va? Det måste vara det som är grejen. Han börjar väl med att säga att han kommer in och ska be om ursäkt för det han sa förra veckan till Jungle Boy. Att han önskade att han, eller att han, jag kommer inte ihåg vad det var, att han var glad att hans far var död. Att han vill rätta det. Jag önskar att hela din familj vore död. Vilket var helt sjukt att säga ju.
Det var det, men det var fantastiskt. Han är ärkehil, och det är så han ska vara.
Jag tycker också, jag gillade den här Luchasaurus. Helt plötsligt blev han mycket mer spännande. Hade de blickat lite mot Kane kanske, eller? Kändes i alla fall så när de hade knoppat ihop den här musiken. Den kändes Kane-ig.
Ja, det kändes det verkligen som. Sen är jag alltid glad när vi får se Serpentico i tv. Jag tycker även att Serpentico är rolig i den här rollen av att han vill inte gå matcher för att han vet att han kommer få så mycket stryk. Så han försöker att göra allt för att komma ifrån och behöva gå matcher.
As Boys och Max Caster hade då inför det här Dynamitet utmanat Danhausen. Nu har de då tröttnat på att bli kallade för As Boys. Grejen var bara att det tagteamet då som Danhausen hade tagit med sig in visade sig vara FTR till publikens stora förtjusning. Och men det var en bra match det här. Danhausen vann. Han satte en pumpkick på Austin Gunn, peggade upp för en go to sleep, men medan Billy Gunn distraherade domaren så klev då Bowens ur sin rullstol och skulle nita Danhausen med den här kryckan, men Danhausen lyckades ducka och kryckan åkte i huvudet på Austin Gunn istället, och Danhausen tog pinfall till 3 och vann matchen.
Man kan ju hoppas att Bowens snart är tillbaka då. Jag tycker Bowens är grym.
Kändes det inte som att han nästan måste vara det nu, eftersom de, alltså rullstolen och kryckan har ju varit något så här, det, alltså även om vi fattar att han inte behöver en rullstol för att han har pajat lite menisk, men det är ändå ganska tydligt när han då kastar både kryckan och rullstolen att ett incitament på att han ändå borde vara på väg tillbaka, tänker jag.
Ja, det tycker jag. Tycker det hade varit lite mer liksom klädsamt om det var Bowens skada hade jämfört med istället för Kenny Omegas. Nu pratar knäskador. Men.
Hade inte... Vem var det som skrek he can walk? Var det Tony Schiavone eller?
Det var.
Han var ett förlamad.
Men det är värt att säga också kring AEWs kommentatorer att på Forbidden Door var ju inte JR med från början. Han kom ju in på Orange Cassidy-matchen. Och här på Dynamite så kommer han ju inte in förrän main eventet heller.
Och det ska tydligen vara någon ny grej som de testar köra med. Att han ska vara med sista timmen på Dynamite och så ska han köra hela Rampage.
Nej, hela Rampage. Han har ju inte varit med där alls väl för.
Nej, men det ska bli hans nya grej nu.
Ah, jag som tyckte att det var friskt på Rampage när de hade... Det var mer energi på kommentatorerna där. Det har alltid varit bättre kommentatorer där. Men jag är glad för att Dynamite får den här nya dynamiken i alla fall. Då.
Men är det inte du som har pratat om att Rampage bara är en lull mellan Taz och... Eller nej, det är Dark det va?
Det är Dark. Då är det ju Hoa Hoa och Bruno fast mellan Excalibur och Taz. Men på Rampage brukar vi ju få Chris Jericho och William Regal som sitter och bara hittar på saker och Taz som sitter och skrattar lite gott för sig själv. Det saknar man ju om JR ska komma.
Och Ricky Starks som inte säger någonting.
Japp, som är alldeles för artig.
Man ser att kameran åker över dem och så man bara, oj fan, Ricky Stark sitter ju där också. Han har inte sagt någonting på hela den här timmen. Värt att säga också med det här segmentet var ju att pappa Asta knuffade bort både Colton och Austin när de började tjafsa med The Acclaimed. Så att det är roligt att han verkligen väljer sida här. Han är mer intresserad av The Acclaimed än sina egna söner.
Det är roligt att det här har blivit en dubbel storyline som får ta väldigt mycket plats. Alltså vi har ju både den med Ass Boys mot Danhausen, men sen så har vi också den interna mellan Ass Boys och The Acclaimed. Jag tycker att det är roligt att det får ta så mycket tv-tid.
Jade Cordial vann över Layla Gray. Följdes upp med sedvanligt stök med Athena och Statlander. Fortsatte bygga det. Sen var det Blood and Guts hela sista timmen.
Jajamän, det var det verkligen. Rödklädda Jas kliver in först.
Ja, men det var ju en blodig historia den här. Och de levde ju upp vad namnet utlovar i alla fall. Och publiken älskar det. Jag ska inte säga att det är en match som jag kommer se en gång till. Jag tyckte väl att den var underhållande att se där och då. Men det är absolut inte det bästa jag någonsin har sett. Och att jag känner att jag är så här, undrar om jag ska kolla in en timme Blood and Guts igen. Vansinnigt mycket blod och kaos. Och vad fan var det? Det var glas, det var häftstift. Hade inte Mox med sig några jävla ätpinnar också som han höll på misshandla någon med?
Jo då, Han var ju Abdullah the Butcher. Han hade ju med sig både glas, han hade väl en gaffel ett tag, och sen så hade han såna här grillspett som han stod och högg Matt Maynard i huvudet med och grejer. Men sen så, vi hade ju det tråkiga att Santana, supertaggad, kliver in och ska göra en urinagi och lyckas få, vem det nu var, på sitt knä så att han får rulla och ligga vid sidan av buren hela matchen.
Han ligger ju verkligen där hela tiden. Man ser ju han liggandes, alltså man ser att han ligger där under hela tiden, så de är de plockar ut han mot slutet. Det är väl kanske där efter Julie Hart har varit och ja, men vid dörren och det, då lyckas de väl plocka ut honom, men annars får han bara ligga där.
Ty Conti, det var inte Julia. Det var inte Julia Hart, Ty Conti var det.
Ja, Ty Conti var det, just det.
Även om jag skulle föredra om det var Julia Hart, hon är fan kung i den här nya gimmicken. Men nej, de plockar ut honom då, och det blir lite underligt för att de låter ju bli att filma närbilder vid det hörnet, och det är ju ingen brottare som är där och gör några spots överhuvudtaget på den sidan där han ligger. De liksom får ett område mindre att jobba med i ringen också.
Snyggt ändå, för jag menar, hur kommunicerar de sånt med varandra?
Ja, det undrar man.
Alltså, det är klart, brottarna kan ju småprata om det, men det måste ju vara någon producent som bara säger okej, nu får vi röra oss åt andra hållet här, för att vi kan liksom inte skjuta några bilder från det här hörnet.
Japp, det är... Det är fan grymt. Det där måste jag ställa till jättemycket. För det var ju ändå en bra underhållande match. Fast de är en man kort. Det måste ju vara mycket spots som bara, nu får vi hitta på något nytt där.
Men det var ändå mer subtilt än vad det var när Jericho stod uppe på burtaket och skrek till producenten, är vi i bild? Eller vad nu det var han ropade. Man måste ju mena att ifall de var i bild, som är vi under reklam eller är vi i bild nu?
Exakt. Är vi, för de klättrar ju upp under reklampausen.
Ja, men det var sjukt. Vi fick en jävla giant swing uppe på burtaket. Alltså, det är mycket yta där uppe på burtaket. Men det är ändå så här, ja men fan, man har ju snurrat runt några gånger själv. Man vet ju hur jävla yr och jävlig man är. Man har ju svårt att avståndsbedöma. Det var inte så långt ifrån kanten de höll till heller.
Alltså, i min mage kändes det när Claudio tar tag i Chris Jericho och snurrar runt så där uppe. Det är fan bland det sjukaste jag sett.
Sen kopplar han på en sharpshooter på Matt Menard, samtidigt som Eddie Kingston hade Jericho i en stretch plum, men Menard tappar ut innan Jericho. Och det här gjorde också Eddie Kingston då lite putt.
Ja, han har ju sin gamla fade från Chikara med Claudio. De hade ju en mega fade där som jag numera är påläst på. Så att jag har ju koll på varför de fejdar. Så här var det, att Eddie Kingston var ju heel i Chikara. Chikara, apropå Comic-Con, så var ju det lite som serietidningar. Eller serietidningskaraktärer mer. De hämtade väldigt mycket från serietidningar. De hade som säsonger. Och då var det ju verkligen de goda mot de onda i det här. Det var så här, lite galna storylines. Men Eddie Kingston var heel och Claudio var face. Och de gick några matcher. Och sen så blir det en sån här turn när Eddie Kingston vägrar att ge upp. Han bara kämpar, han tar allting. Trots att han är heel så börjar folk jubla för han och grejer. Och den matchen var att man måste ge den andra respekt när matchen tar slut. Men då efter matchen, när Eddie till slut förlorar, så säger han att han vet sanningen om Claudio. Att han vet vilken röv han är egentligen. Och även fast ingen annan här vågar erkänna det, så du är ett riktigt svin. Sen så nästa show, då visade sig att Claudio turnar, och då går han ju med i någon så här typ nazistall, ser det ut som. Nej, men de ser lite ut som Imperium. De ställer sig med händerna bakom ryggen och klackar ihop klackarna, och de heter någonting tyskt också. Och de har ju tagit någon sån här ond kristall som gör dem ond, och sen så är de superheels och Eddie är superface, och det pågår jättelångt tills de har ingen returmatch. De får ingen match, så Eddie får hämnas. De bygger mot den matchen, men sen så blir Claudio signad av WWE. Så de har aldrig fått någon slut på den fejden.
Jaha, okej. Okay. Det är det. För Excalibur försökte lite snabbt bara, du vet, dra igenom att de hade en... Ja, men man fattar att de har en historia där de inte gillar varandra. Men mer än så fick man ju inte. Det fick man här.
Det fick man här, vet du. Det har jag fått lära mig. Det är Sundsvalls Billy Gunn som har läxat upp mig i detta.
Och över 1 miljon tittare fick Dynamite, vilket också känns kul.
Ja, jättekul. Vi kanske ska nämna också att Sammy Guevara blev slängd ifrån buren ner på det mest preppade bordet i världen. Men det gör inget. Det var fortfarande ett spektakel.
Ja, det var ett spektakel. Men är man inte lite... Alltså, det är så här, det är aldrig någon som kommer göra ett sånt där Mick Foley hopp någon gång igen. Så att göra de här semi-McFoley-hoppen, det tycker jag bara känns... Det är som att göra en cover som man vet, okej, okay, vi kommer aldrig ändå göra den så bra. Men vi testar ändå att spela den, så ser vi hur den tas emot.
Ja, jag tycker att det hade varit bättre att skita i den där spotten och bara haft Giant Swingen. För det är ingen som pratar om det där av att det hoppet ner på bordet. Men folk pratar om Giant Swingen, för då blev folk rädda på riktigt.
Smackdown var det mycket fram och tillbaka på, som vanligt när det gäller WWE. Nu är inte längre då Drew och Sheamus en del av Money in the Bank per automatik. Nu fick de då trockla sig igenom en tag team match mot Usos för att kvalificera sig. Men det löste de i en ganska bra och hård match. Jag gillar ju deras relation, eller jag tycker att den är intressant, deras relation. Alltså man blir glad av dem. De är ju så här... Man märker ju att de gillar varandra i grunden, men de är på varsitt spektra av heel och face-sidan.
Japp, japp, japp. Jag tycker också att det är på riktigt, kanske man ska säga. Alltså det känns mer verkligt än vad resten av WWE känns.
Sammy och Shinsuke Nakamura hade en mycket, mycket bra match. 10 minuter lång, snabb, välbrottad historia. Sammy vann och är nu då kvalificerad till Money in the Bank-matchen. Sen fick vi se Viking Raiders vända heel. New Day skulle gå mot Jinder Mahal och Shanky. Men det var väl det var mest en enda röra av dans och trombonspel här. Jinder Mahal rasande över att Shanky bara står och dansar. Och plötsligt då kommer Viking Raiders låt igång. De kommer in, spelar upp New Day och den här dansande black metal-tonåringen. Sen var det en märklig match. Raquel Rodriguez och Lacey Evans mot Sonya Deville. Alltså två face mot en heel.
Ja, jag vet inte vad de håller på med.
Det var en okej match, men den var himla märklig. Shayna Baszler och Xia Li var med Sonya in och de la sig i också i matchen. Men officiellt så var det ju en handicapmatch där två face går mot en heel.
Ja, det är jättekonstigt bokat. Det är jättemärkligt.
Raquel och Lacey vann den i alla fall. Vi fick se Shotzi vinna över Tamina. Hon är nu kvalificerad till Money in the Bank. En okej match. Död publik dock. De var helt ointresserade av den här matchen. Och så sen så fick vi då se Pat McAfee utmana Happy Corbin till en match. Och då vaknade de till publiken. De gillar ju Pat McAfee med all rätt. Han är ju bra.
Ja, ja.
Och den verkar ju bli av på SummerSlam den här matchen. Det fick vi också veta att Brock mot Roman blir också. Det var det väl ingen som tvekade på, men här gick de ut med det officiellt då, att det är SummerSlam som de möts på. Det är inte, kommer inte ske på Money in the Bank.
Men vad heter det? Jag tror att Corbin mot Pat McAfee, det kommer kunna vara kanon. Jag har ju sagt det, att jag har fått någon sån här nytändning på hur professionell och duktig jag tycker Baron Corbin är. Det känns som att han kan leda Pat McAfee till en fantastiskt bra match.
Günther och Ricochet hade en match som var toppen. Den här var dock bara 3 minuter lång, så att det var inte så mycket man fick njuta av den. Men den var bra i alla fall. Och så fick vi ett... Natalia och Ronda Rousey byggde in för deras match då. Men alltså, det slår mig när jag ser det här. Rondas titelregim. Makalöst blasé.
Ja, det är som att den inte existerar i min värld.
Men alltså, hon kan ju omöjligt vara nöjd med det här, Ronda Rousey.
Nej, nej gud nej. Nej, men ingen kan vara nöjd med det.
Men de ger ju den ingen kärlek överhuvudtaget. Det är ju, de bryr sig inte alls om att hon är mästare.
Nej, nej, nej gud nej. Det gör ju i sin tur att vi som tittar inte bryr oss om henne. Alltså det finns en women's champ och det är inte Ronda Rousey just nu.
Och så är det så här, ja absolut, Natalia hon är duktig och allt det där, men det är ju så fruktansvärt ointressant när hon är inblandad i matcher. För man vet att hon är där för att hon kommer förlora. Och det känns som så här, ja men det, absolut, ni kan göra en sån grej på ett Smackdown. Nu i och för sig, Money in the Bank är ingen jättegala och den gick ju från att det skulle vara en jävla stadium show ner till någon intim premium live event. Så att, det är väl kanske egentligen inte så konstigt att den är här. Men de kämpar ändå på med den här promon. Jag tycker att den är ganska bra. Natalia kommer ut och är utklädd till Ronda Rousey. Kommer in med barnvagn och grejer. Ronda kommer ut. De växlar några salta meningar med varandra. Det första Ronda säger är: Natty, jag kände knappt igen dig när du inte har ditt dekotage framme. Vilket jag tycker var roligt. Men ett bra segment, men fullständigt ointressant.
Ja, och det som är tråkigt är att vi har exakt samma situation på Raw-sidan. Där vi har Carmella som ska utmana.
Men det är väl skadan som gjorde det. För Rhea Ripley kändes ju mycket, mycket mer spännande där.
Exakt.
Men jag tyckte att det var ett okej Smackdown. Inget katastrofalt, men å andra sidan inget som kittlade i magen heller. Tyvärr inga manliga modeller från Max Dupree. Ett litet segment backstage där han pratade med Adam Pearce, men nu stod han på ett helt normalt avstånd, vilket jag tyckte
tråkigt.
Var jättetråkigt.
Ja, det får inte ske igen.
Nej, tillbaka in i den privata sfären, för helvete. Förra veckan var det lampan var fel på, den här veckan så var det för varmt i logen. Vi är modeller, inga djur, påpekade han.
Kan vi inte få den här personen som startade på Reddit om Cesaro att även starta om att Max Dupree ska stå väldigt nära Adam Pearce, så vi inte tappar det här.
Raw innehöll John Cenas comeback. Jag tycker att det är något hyperboliskt självupptaget över att, eller över de här sekvenserna när alla ska stå så här uppradade och applådera ens ankomst. Jag tycker det känns så himla märkligt.
Ja, och vad heter det för mig? Det här Rawet var otroligt tråkigt att titta på, tyckte jag. Alltså, det vart ju som någon så här julspecial eller någonting. Hela grejen med det. Och sen fick vi en massa så här multiman-matcher bara.
Ja, det var en Battle Royale för att bestämma den här sista platsen till Money in the Bank. De kallar det för en sista chansen Battle Royale. Det var en brokig skara som var med här. Det var Akira Tozawa, det var Shelton Benjamin, det var T-Bar. Alltså namn i den kalibern. Och sen var det också då AJ Styles, Riddle, Nakamura, Mysterios och Miss. Säkert någon mer också. Men det var ju verkligen som en WWE Battle Royale alltid är här. Folk kastas ut, Miss fejkar en skada, blir liggandes ringside, läkare kollar hans knä. Det blir färre och färre i ringen. Till slut, när det bara då är AJ Styles och Riddle kvar, då passar Miss givetvis på att springa in och eliminera AJ Styles. Då. Mirakulöst bra i knät helt plötsligt. Och den där gimmicken kan vi. Vi kan den. Så när han ligger där och läkarna står och liksom håller på att pussla om hans knä, då vet vi att det är exakt det här som kommer att hända. Och det är så jävla tråkigt.
Ja, det är kast. Då tar jag hellre en förvirrad och dålig Casino Battle Royale än det här som vi redan kan.
Tur också att han inte vinner den här matchen. Det kändes som att det hade bara fattat det att Miss skulle vinna den också. Men Riddle sänkte han med en RKO på ringkanten efter lite gruff runt repen. Så att, ja, nu är Riddle med i Money in the Bank trots hans squashförlust mot Omas i kvalificeringsmatchen förra veckan.
Han kommer vinna den, va?
Jag tror att han är en kandidat att vinna.
Det tror jag.
Jag kommer lägga mina surt förvärvade pengar där, eller på säga. Vi tippar ju inte om pengar, men mina poäng.
Ja. Mm. Får se. Då måste jag lägga på någon annan, känner jag.
Apropå Miss AJ så hade de också en 13 minuters lång match tills Miss bestämmer sig för att lämna ringen och bli uträknad.
Bedrövligt.
Men vi fick se Bryan Danielson, Chris Jericho och Big Show på Raw.
Ja, det är fan nämnvärt. Det är även nämnvärt att WWE förstår att det är de som drar till sig klicks. Så att det inte är Triple H eller någon på thumbnailsen på de här videosarna när man ska titta på dem på WWEs kanaler. Nej, nej. Då är det Chris Jericho och Bryan Danielson.
Vad hade vi mer? Montez Ford vann över Jey Uso. Det var en bra match, men den har vi sett 2000 gånger. Liv Morgan vann över Alexa Bliss. Den var också konstig. Alexa Bliss hade hela matchen, men blev upprullad och förlorade. Och så Bobby Lashley och Alpha Academy gick en handicapmatch. Theory var någon sorts enforcer. Jag fattar inte riktigt vad det där betyder. Han har domartröja på sig, men han står utanför och det finns en riktig domare i ringen.
Ja, det är ingen som förstår. Move along.
Ja, Lashley lyckades vinna i alla fall. Och sen fick vi då ett litet backstage-segment mellan Cena och Theory. Jag säger sen, jag är osäker, jag har nu kastat dramaturgin lite huller om buller. Jag tror att jag började med att prata om main eventet och så vidare. Det blir så när det är Raw. Det är rörigt i skallen för mig att titta på det. Det kommer bli rörigt i skallen för er att lyssna på det också. Men Cena och Theory hade någon liten tätt-a-tätt där backstage. Och den gillade jag. Jag tyckte att Theory var kaxig på ett ganska härligt sätt mot Cena. Han fick nog framstå som en gammal gubbe, att han liksom inte hängde med i tugget längre och hade jeansshorts och var 45 år gammal. Varför det nu skulle vara så fel?
Men det var ju även härligt att se Cena med Ezekiel också. Men vi hade ju inget Elrod eller Ezekiel eller Elias-segment med Kevin Owens. Han var ju inte där den här veckan, Kevin Owens.
Nej, han var ju inte det. Och för visst var det den här veckan de hade... Det var väl den här veckan den matchen skulle bli av.
Exakt.
Man hade väl annonserat den här veckan.
Exakt, men ingen Kevin Owens.
Men Sasha Banks och Naomi, de ska fan få veta hut när de inte kan leverera matcher som de har utlovat innan.
Japp.
Vi fick också se Cody i en intervju som var inspelad från gymmet. Han håller på med rehab. Han pratar lite om Money in the Bank. Jag tycker att de borde använda Cody även fast han är skadad. Alltså, så fort han nu liksom har fått komma tillbaka lite. Att han kan ju prata. Så låt han vara med. Låt han närvara i alla fall.
Ja, det vore fint. Även fast det är ju härligt med returns när de inte har varit där och man är oförberedd på det. Man tappar ju det. Men jag håller med. Han kan prata. De behöver stjärnglans.
Ja, jag tänker också att han är ett sånt, han har ett sånt jävla momentum och att han är så face. Alltså det är ju lite som Steve Austin när han bryter nacken där på Survivor Series. Eller på så här. Det var väl Survivor Series.
Ja, ja.
Att det, jag tror att det ändå var, det var ett smart drag att ändå låta han vara med. Alltså finnas närvarande hela tiden.
Ja, ja, du har nog rätt i det.
Brudarna hade också en Money in the Bank sista chansen kvalificeringsmatch. Det var Becky mot Xia Li, mot Nikki Ash, mot Shayna Baszler, mot Tamina och Doudrop. Shayna Baszler. De drabbade samman i en knapp kvartsmatch som Becky vinner. Det var en elimineringsmatch. Becky tog ut Xia Li med en manhandle. Hon tog ut Nikki med en disarmer. Doudrop tog ut Baszler och hon tog ut Tamina med en elbow. Doudrop och Becky var de två sista kvar. Becky undvek en Vader-bomb och avslutade Doudrop med en manhandle slam från andra repet. En ganska bra avslutning tycker jag. Bra avslut på ett rätt klassiskt Raw. Det kränger hit och dit och ibland tuffar det på i behagligt tempo. Då får man passa på att njuta.
Då får man passa på att njuta av denna julspecial mitt i sommaren.
Hörrni, detta om detta. Vi hörs.